Du lyssnar på Partners in True Crime med Maja och Amanda.
Partners in True Crime.
Nu spelar vi in.
Nu kör vi. Avsnitt 2.
Idag ska vi snacka lite om kvinnor som dödar.
Ja.
Mördar.
Ja.
Mördar kvinnor.
Mördande kvinnor. Ja. Och vi, ska vi först dra lite fakta, bara allmän fakta om kvinnor som mördar då?
Det gör vi.
Då är det till exempel så att kvinnor står för ungefär 10% av det dödliga våldet. Och de dödar oftast i nära relationer. Till exempel sin man, eller före detta man, barn eller ännu mer ovanligt andra anhöriga. Och i de fall då kvinnor dödar andra kvinnor som inte är anhöriga så finns det ofta en man med i bilden. Alltså att det blir någon sorts svartsjuke drama som går över styr.
Mm. Och vid omkring 90% av samtliga fall av dödligt våld så dödar ju gärningsmannen eller kvinnan en person.
Just det.
Och dubbelmördare dödar oftare två personer vid samma tillfälle än vid två olika tillfällen. Och planerade mord är historiskt sett ovanligare än oplanerade. Men i och med den kraftiga ökningen av skjutningar i kriminella miljöer så har förmodligen andelen planerade mord ökat.
Mitt fall handlar om Viola Hyatt.
Viola Hyatt.
Viola Hyatt.
Mm-hmm.
Viola Virginia Hyatt föddes 3 februari. Jag kommer säga Viola, jag orkar inte säga Viola.
Okay.
Bla, bla, bla.
Vi är Viola med henne nu.
Vi är Viola med henne nu. Hon föddes 3 februari 1929 i Alabama, USA. Hon var det enda barnet till Martin Hyatt och Virgie Robertson. Enligt vissa uppgifter så ska Viola ha varit ett citat krångligt och överviktigt barn som aldrig var nöjd.
Krångligt och överviktigt?
Ja, det är det
fin beskrivning.
Ja, men jag tycker det var en härlig ändå. Och enligt en källa som jag hittade så växte hon upp till en ondsint liten person.
Liten person?
Ja, det var liksom alltså, redan när hon som barn så var hon liksom illa omtyckt i grannskapet typ. Men det är också, eftersom att det är ett ganska gammalt fall så är det, finns det inte jättemycket liksom dokumenterat så.
Så du hittar på?
Jag läser från källor, men det finns lite motstridiga och ja, så jag vill ha det sagt.
Vi kan ju också tillägga att alla källor vi har kan vara opålitliga.
Ja, men verkligen. Det är ju, ja, det är väl bra.
Det är bara så det kan vara.
Ja.
Och det får ni acceptera.
Ja, det är liksom, det här är historien.
The story of Violetta.
Viola.
Viola, precis. Jag har redan liksom glömt bort vad hon heter. Det är inte bra.
Viola. Ja, i alla fall. Hon sägs ha levt under övertygelsen att universum kretsade runt henne.
Mm.
Hennes familj var jordbrukare i White Plains. Och källor angående familjens ekonomiska situation är väldigt motstridiga, till exempel det här då.
Mm.
Enligt vissa var de fattiga, medan andra säger att de var långt ifrån fattigdom. Men jag har valt att lita på, ja men precis, för jag har valt att lita på Donald Brown, som är den ursprungliga reporten som skrev om utredningen när det begav sig. Och han säger att the Wyatts inte var fattiga, men att de var country folks, vilket jag antar är liksom
fattiga.
Relativt fattiga, men kanske inte liksom, ja, de
vanlig ekonomi.
Ja, typ. Ja, men jag tror att det är någon medelklass bondefamilj som inte
svalt.
De svalt inte, precis. Hennes pappa, Martin Hyatt, hade en 40 hektar stor gård som han ärvt av sin pappa. Det var majs, bomull och en stor trädgård med grisar och kycklingar som gav familjen mat på bordet.
Mm-hmm.
Och pappan ska ha älskat både sin fru och sin dotter högt. Violas mamma Virgie däremot var en olycklig kvinna som föraktade både sin dotter och man. Och Viola verkar inte ha tyckt särskilt mycket om sin mamma heller. Och ska till och med ha sagt till mamman att hon hatade henne och att hon ville att hon skulle dö.
Mm.
Och den här lilla önskningen uppfylldes faktiskt 1934 när Viola var 5 år gammal.
Inte av henne hoppas jag.
Nej, det var någon nu har jag inte skrivit ner vad det var, men jag tror det var någon sjukdomshistoria. Ja. Och inte särskilt långt efter att Virgie hade dött då, så gifte Martin om sig med en Jesse Wheeler. Och enligt hennes hennes egen uppgift så hatade Viola henne från första stund Och de kommande åren ska hon ha gjort Jessies liv till ett helvete.
Mm-hmm.
Och hennes pappa då tog alltid Violas parti i kontroverser. Och detta ledde till att Jessie till slut blev rädd för Viola.
Oj.
Ja, lite spännande. Viola tog aldrig examen från high school utan spenderade sin tid genom att hjälpa till på gården och emellanåt dejta någon lokal snubbe. Hon blev relativt populär bland äldre grannar och hjälpte gärna till det behövdes, vilket ju motsäger den här tidigare uppgiften jag då har precis sagt om att hon var allmänt ogillad. Ja. Men som sagt, det verkar finnas lite, hon verkar ha varit en komplex människa helt enkelt.
Ja, precis. Hon kanske har lite kameleont.
Ja, lite, ja men precis. Snäll när det passade liksom.
Mm.
Men på den här gården då så bodde också Harper-bröderna som de har kallat sen. Det var Lee som var 55 år gammal och Emmett som var 48. Och de var hyresgäster på den här gården. De båda männen hade deltagit i andra världskriget och jobbade nu på ett litet byggföretag som byggde en ny väg till Jacksonville. De bodde i en liten vagn, en husvagn, nära boningshuset. Och ibland så extra knäckte Viola genom att laga mat till dem. Och dessutom så ska hon ha dejtat den äldre brodern Lee några gånger.
Oj.
Yes, men nu till the true crime part.
Okej.
Yes.
Hjälp.
Så det vi vet är att Viola mördade de här två bröderna strax efter midnatt den 28 juni 1959. Och våldet mot kropparna var så brutalt att ingen av dem gick att identifiera på flera veckor. De här kropparna då hade blivit skjutna i ansiktet med hagelgevär och sen blivit styckade. Armar och ben hade skurits av för att det skulle bli lättare att förflytta liken. Mm. Och de här männen blev kallade Mr. X och Mr. Y under utredningarna eftersom att man inte visste vilka de var. Och efter att Viola då hade styckat båda bröderna så körde hon genom tre counties. Jag vet inte, det går ju inte att översätta på
Nej,
svenska.
Det är det här med.
Ja, men ja, distrikt eller whatever.
Mm.
Calhoun, Idaho och Cleburne med reservation för uttal. Hon stannade då till då och då för att slänga ut kroppsdelarna. Ja, men det är så alltså, när man tänker på det så det är ju en komisk syn att någon bara
hon spröt ut dem liksom.
Här är en arm.
Kastar ut handen här så kör verkligen vidare och kastar
exakt
ut nästa kroppsdel.
Exakt så var det. Och hon har liksom inte försökt begrava dem eller ens gömma dem utan bara kastat hejvilt från bilen.
Alltså, så sjukt.
Mm. Tidigt nästa morgon efter att ha gjort sig av med liken då så ringer Viola kontoret på brödernas jobb och berättar att de tyvärr var sjuka och att de inte skulle komma till jobbet på ett par dagar. Och det här samtalet ska ju senare visa sig vara ett stort misstag från hennes sida.
Mm. Låter så.
Yes. Den första kroppsdelen som påträffades var en torso och den upptäcktes på eftermiddagen den 28 juni på en grusväg. Och detta fynd gav sedan namnet till fallet som i media kallades The Torso Murders. Och de kommande dagarna var det flera förfärade människor från dessa tre countiesarna, distrikten, whatever.
The counties.
The counties. De är tre countiesarna.
Countiesarna.
Som hittade kroppsdelar utströdda lite här och där. Och det är också en
men alltså
märklig
bara
situation att tänka sig in i bara, här ligger det ett ben.
Verkligen, och det måste ha varit väldigt många människor
som hittade precis. Så det ringdes ju liksom in till polisen. Och tidningarna började såklart skriva olika artiklar om att människorna i norra Alabama levde i ständig skräck för ett monster som fortfarande var på fri fot.
Mm-hmm. A little did they know,
yes. Till en början så hade polisen väldigt lite att gå på. De försökte så att de kunde och pussla ihop de här kroppsdelarna, men eftersom att alla delar inte hade återfunnits så var det ganska svårt. Men det framställdes i alla fall fantombilder utifrån fotografier på kropparna.
Mm.
Vilket alltså var ett försök att återskapa hur männen borde ha sett ut.
Ja, för
efter
de
här,
helt
de var skjutna i ansiktet med hagelgevär. Mm. Så det var kanske inte superlätt. Och dessa fantombilder skickades sedan ut i hela norra Alabama för att man skulle kunna identifiera dem helt enkelt.
Mm.
I 17 dagar var polisen i princip helt clueless. Men sen fick den här chefen för företaget som bröderna jobbade på se fantombilderna och tyckte att det var ju fasligt likt de här två männen som saknades i hans bemanning. Så detta och informationen om telefonsamtalet som Viola ringde där dagen efter ledde polisen rakt till gården hon bodde på. Polisen spenderade 2 dagar med att genomsöka egendomen och hittade följande. Blod och hår i bagageluckan på männens bil. Skottskador i dörren till brödernas husvagn. Blodspår utanför och inne i husvagnen. Samt en yxa som nyligen begravts under lite jord. Alltså väldigt så här, inte så här, okej, jag
strör lite
jord. Ja men det var verkligen så här, inte begrava den så att den aldrig hittar, utan bara, jag lägger lite löv här.
Inte typ så noga.
Ja men så tänker jag att det var. Inte så noga. Detta tillsammans med det här telefonsamtalet då var tillräckligt för att arrestera henne för dubbelmord. Och till en början så häktades både Viola och hennes pappa, men han blev snabbt frisläppt när det blev tydligt att han inte hade något med morden att göra. Viola däremot blev förhörd i 6 timmar innan hon bröt ihop och började berätta vad som hade hänt.
Och 6 timmar? Hon var inte så hård ändå.
Nej, inte så hård som man tänker att man borde vara om man har styckat 2 kroppar.
Skjutit i ansiktet.
Ja, det är ju. Men hon var också väldigt tydlig med att hon var ensam med att ha begått de här morden och att hennes pappa var helt oskyldig. Efter sin bekännelse så tog hon med polisen på en liten county trip för att visa var hon gjort sig av med delarna av Lee och Emmett då. Och med hennes hjälp så hittade man flera av de delarna som ännu inte hade påträffats under utredningen. Hon visste ju var de låg.
Hon hade lite koll
på det. Hon visste liksom. Och det här lilla jordbrukssamhället var väldigt oeniga om vad som egentligen hade hänt. För trots Violas erkännande så trodde ungefär hälften av samhället att hon inte alls hade gjort det, utan misstänkte istället att det var hennes pappa som var skyldig. Och att det enda hon hade gjort var att hjälpa honom att göra sig av med kropparna då. Och nu vill jag brasklappa lite för eventuell besvikelse, för det är nämligen oklart vad som var orsaken till de här morden. Enligt vissa källor ska bröderna ha hånat Viola och dessutom slagit hennes högt älskade pappa, medan andra menar att det rör sig om någon sorts triangeldrama. Innan rättegången började så såg hennes av domstolen utsedda försvarare till att hon förflyttades från häkten i Cullen County till Bryce Mental Hospital för att genomgå en psykiatrisk utredning.
Ja.
Och när förflyttningen gjordes då för att kunna fastställa hur det egentligen stod till med hennes mentala hälsa.
Och hur stod det till?
Jo, det var så att efter den här utredningen så var försvararna och domstolen överens om att Viola inte var frisk nog för att kunna förstå åtalspunkterna eller vara behjälplig i sitt eget försvar. Så Viola hölls instängd på Bryce Mental Hospital i drygt 5 månader innan hon återvände till Cullen County, då hon ansågs vara mentalt frisk och att hon även varit det vid tiden för morden, vilket också är väldigt märkligt.
Förvirrat.
Att först, ja, som sagt, mosrediga källor och få av dem. Och under de här kommande veckorna så pratade Viola villigt med flera reportrar, men hon vägrade prata om själva brottet. Hon tyckte det var kul med uppmärksamhet, tror jag, men hon ville absolut inte prata om själva morden liksom. Hon vägrade till och med att diskutera det med sina egna advokater. Så advokaterna försökte få henne förklarad galen igen. Men detta blev också svårt eftersom att hon även vägrade att prata med psykolog. Så till slut kom dagen för rättegång. Och under valet av juryn så var hennes pappa närvarande. Han var snyggt klädd och satt hela tiden med huvudet nedböjt. Viola sågs titta mot honom, men de utbytte inte ett ord. Efter att juryn på 12 män gått för att överlägga ordinerade domaren en kort paus, och när de åter samlades meddelade domaren att ett beslut fattats. Staten var villig att nöja sig med livstidsdom, och åklagarna gick då med på att utesluta alternativet dödsstraff i elektriska stolen. Och Viola i sin tur accepterar domen under förutsättningen att hon inte skulle behöva berätta detaljer om brottet i öppen domstol. Så hon har varit, hon är liksom nitiskt
absolut inte
vägrande. Nej, vägrar verkligen. Efter att ha blivit dömd till 2 livstidsdomar så transporteras Viola till kvinnofängelset The Julia Tutwiler Prison in Wetumpka, Alabama. Yeah.
Alla sådana där namn är bara...
Ja, nej, men man åker inte med det. Men nu, jag tror det är, de flesta är sagda det. Viola visar sig vara en riktig mönsterfånge på fängelset. Hon var väl omtyckt av både andra intagna och vakter och till och med föreståndaren.
Jaha.
Och i april 1970 beslutade statens Pardons and Parole Board, alltså ett organ som beslutar om benådning, som jag förstått det, att Viola skulle bli frigiven efter att de hade röstat om saken och varit rörande överens.
All right.
Yes. Hon avtjänade alltså bara 10 år av sina 2 livstidsdomar.
Det låter väldigt rimligt, hör du.
Mm, ja, men absolut, absolut.
Herregud.
Rättssystem och så vidare. Mm-hmm. Det här tyckte jag var roligt. Enligt uppgift ska Violas styvmor Jesse ha dött till följd av en hjärtattack samma dag som Viola blev släppt från fängelset.
Hon blev så chockad.
Ja, men hon blev väl, hon var ju,
hon bara, hur är det möjligt?
Hon var ju rädd för Viola redan innan hon hade det. Liksom.
Och nu bara blivit. Nej, hon kommer.
Ja. Nej. Jag dör av mig själv. Jag själv dör för att slippa henne. Och efter att ha blivit fri återvände Viola till Cullen County. Under hennes tid i fängelset hade pappan dött. Och eftersom att styvmodern då hade gått samma öde till mötes återvände Viola till familjens gård. Hon bodde där under en kort period men sålde sen hela gården och flyttade till Jacksonville.
Sjukt, då bara fick ju hon en gård helt
plötsligt. Ja, men exakt.
Så hon... Välkommen ut ur fängelset.
Ja, men, varsågod! Jävligt soft. Och i Jacksonville spenderade Viola resten av sitt liv. Hon levde i en självvald avskildhet från alla utom några få nära vänner. Och hon gifte sig aldrig och fick inga barn. Och hon har inte gjort en enda intervju. Eller ens diskuterat sitt brott med någon närstående, vad man vet, sen liksom någonsin.
Nej.
Och den 12 juni 2000 så dog Viola av hjärtsvikt. Och därmed tog hon också med sig sanningen om vad som egentligen ledde fram till dubbelmordet ner i graven och lämnade oss för evigt undrande.
Det är det här med sanningen.
Ja.
Varför kan vi inte bara få veta? Ja.
Nej, men det är ju...
Jävla assholes.
Ja, nej, men det är ju så större. Men det är
dubbel assholes.
Ja, ja, men som i förra avsnittet när du pratade om Ulf.
Mm. Ulf Olsson.
Som liksom, kan man inte bara ge liksom familjen och närstå? Eller liksom hela världen.
Mig.
Den, ja, men mig framförallt. Att liksom,
ja, det handlar om mig oss nu. Den, alltså, jag vill... den info.
Ja.
Ja. Usch.
Ja, men så det var The Tours of Murders in Alabama.
Yeah. Partners in true crime. Lite updates från true crime-världen.
Yes.
Jag har barnläkaren här. Eller, nej, jag har inte honom här som tur är.
Och vi har med oss här idag.
Nej. Vi ska prata med barnläkaren. Nej, det ska vi absolut inte göra. Usch.
Tänk om man skulle sitta här i din lägenhet.
Åh nej, han kanske gör det.
Nej, i garderoben.
Oh my god, nej. Barnläkaren som misstänks för ett stort antal sexbrott. Han omhäktades för ungefär 2 veckor sedan. I ytterligare 2 veckor. Då häktades han också för fler andra misstänkta brott. Bland annat i Skövde. Och det rör sig om 6 misstankar om grovt sexuellt utnyttjande av barn samt grovt sexuellt övergrepp mot barn. Ja. Och jag sitter liksom med protokollet från häktningsförhandlingen i min famn. Det var alltså den 5 april som häktningsförhandlingen hölls. Delvis bakom stängda dörrar. Och åtal ska väckas i tingsrätten senast 19 april, vilket är dagen vi släpper den här podden.
Ah.
Så att ni kan googla runt kanske. Annars uppdaterar vi nog vidare om det här framöver.
Ja,
efter en husrannsakan hos barnläkaren så har polisen även hittat stora mängder av barnpornografi. Så den här mannen som jag kan avslöja är född 1989.
Just det, han är så jävla ung också.
Ja, det är sjukt. Jag förstår inte hur han kan vara barnläkare.
Nej, det är också väldigt...
Men han kommer från Spanien så jag vet inte om han, liksom om de har en annan läkarutbildning där.
Men fast man måste, alltså om man flyttar till ett annat land så måste man väl ha en som är giltig. Alltså det måste ju vara en giltig utbildning, annars hade han ju inte fått bli
läkare. Jag vet läkare, inte hur liksom. Det har gått till, eller liksom... Nej, jag förstår inte att han är född 89 i alla fall. Han har alltså ett 70-tal brottsmisstankar mot sig. Och det är brott som har begåtts då i Skövde, Stockholmstrakten, Skellefteå. Och sen så jobbar den här barnläkaren även på Kry.
Alltså den här appen?
Ja, de som erbjuder läkarbesök då via videolänk. Ah. Vilket är jävligt läbbigt eftersom han sitter häktad för utnyttjande av barn för sexuell posering bland annat. Mm. Ja, jag ska inte läsa upp den här listan. Men jag kan säga att det är väldigt grovt.
Mm.
Det är totalt cirka 2000 sjukjournaler som ska granskas.
Det är så jävla, jävla många.
Mm. Och det är ja, brottsmisstankarna som sagt. Jag orkar knappt tänka på dem efter att ha läst igenom dem. Mm. Den här barnläkaren nekar i alla fall till alla misstankar.
Mm. Ja, men och sen tänker jag att vi måste prata lite om Kim Wall också.
Ja, vi behöver prata om Kim Wall.
Jag tror inte att det har undgått någon, men jag drar en snabb recap.
Mm, gör det.
Journalisten Kim Wall ska göra ett reportage om uppfinnaren Peter Madsen och hans ubåt som han har byggt alldeles själv. Hon ska göra det på ubåten och de lämnar hamnen på kvällen den 10 augusti 2017. Hon har sms-kontakt med sin pojkvän, men den slutar väldigt plötsligt och pojkvännen blir allt oroligare. Och till slut larmar han polisen och anmäler Kim Wall försvunnen för att hon inte har kommit hem när hon skulle komma hem.
Jag får rysningar.
Ja, alltså nej, men det här är ett så sjukt fall. Dagarna på kommer det in ett larm om en ubåt med tekniskt fel som håller på att sjunka och ifrån den räddas Peter Madsen. Han anhålls direkt för... Ja, men misstänkt för Kim Walls försvinnande.
Mm.
Men han säger att han har släppt av henne redan kvällen innan.
Mm.
En vecka senare hittas en torso i vattnet i Danmark. Och efter den flera andra kroppsdelar. De visar sig mycket riktigt tillhöra Kim Wall. Och Madsen erkänner då att han har styckat henne. Men han säger att han absolut inte har mördat henne.
Nej, han bara styckade henne.
Yes, precis som man ju gör. Hans nya berättelse då, eftersom att den här med att han släppte av henne har visat sig inte stämma.
Nej, den var gammal.
Ja, då är den andra berättelsen att hon har fått en tung lucka i huvudet på ubåten och dött av den. Och att han då har fått någon sorts panik och då styckat kroppen.
Det är det man gör när man får panik.
Precis, och slängt ut den liksom. Denna teori kan dock snabbt dementeras. Då kraniet visar sig inte ha några frakturer överhuvudtaget. Och då ändrar sig Madsen igen. Och påstår nu att ett tekniskt fel ska ha inträffat på ubåten. Och att Wall ska ha dött av en kolmonoxidförgiftning. Och att det kom in avgaser på något sätt. Då han var uppe på däck. Eller liksom, ja, var han var någon annanstans.
Mm.
Och när han då upptäckte det här felet. Då hade det blivit något... bakom, eller liksom, det gick inte att få upp den här luckan då.
Nej.
Och då ska hon ha dött där inne.
Det var historia 3.
Precis. Och den 16 januari så åtalas Madsen för mord, brott mot griftefriden och sexualbrott. Och rättegången inleds 8 mars, vilket känns som ett jävla hån.
Ett jävla hån, ja.
På så många sätt.
Yes.
Och dom kommer avkunnas den 25 april.
Ja.
Och Peter Madsen säger ju fortfarande att han inte har mördat henne. Han står fast vid det. Mm. Det har gått, jag tror det är 9 rättegångsdagar som har liksom gått nu. Den kommer fortsätta 23 april, så det är ett långt uppehåll också, vilket också
12
känns...
dagar tror jag det var.
Ja, 12. Ja, det är mer än det. Ja.
Men 23 kommer det vara en till.
Ja, precis. Och sen domen den 25.
Mm.
Och det som, alltså det, allting tyder ju på att han har gjort det, såklart.
Yes.
Ja, det har varit mängder av vittnen som har, ja men så här, om verktyg som inte borde ha funnits på ubåten, som han har då använt för att stycka henne med. Och en psykologisk undersökning så visar sig att han är psykopatisk och narcissistisk. Eller har narcissistiska och psykopatiska personlighetsdrag. Han har extremt grova filmer på sin hårddisk. Med liksom, ja, men dels tecknade filmer på liksom extremt grova sexuella och ja, men, sexuella övergrepp och mord på kvinnor. Och dels också, och också riktiga filmer, alltså snafffilmer på kvinnor som blir avrättade. Liksom. Och det är också något vittne som berättade att han hade velat göra en egen snafffilm. Alltså att han har pratat om det. Så det är väldigt mycket som är emot honom. Liksom.
Han sa ju till åklagaren, när åklagaren misstänkte att Madsen skulle ha planerat att ta några troféer, för det låg just kvar det, lite före mot båten, då hade ju Madsen svarat så här: jag förstår att du har sett Seven och fascinerats av den, av hur en psykopat tänker. Men jag är ingen psykopat och jag tänker inte på det sättet. Man bara, alltså vad håller du på med? Ja,
verkligen håller du på med? Nej, men också att han har varit, alltså han har ju varit extremt liksom kall i rättssalen. De har också så här typ hånat folk och liksom...
Han ska ju själv ha sagt också till en gammal arbetskamrat.
Ja, just det, att han är psykopat.
Yes.
Så det är mycket som talar för att han har gjort det. Och det som hans advokater säger, det är att, jag menar, man kan inte, man har fortfarande inte kunnat fastställa dödsorsaken.
Nej, precis. Det är det som är...
Och det är ju det som är kruxet, liksom. För att det är så himla mycket, alltså det är så otroligt mycket våld mot den här kroppen, så man kan inte fastställa om det är liksom kvävning eller om att hon dog av att ha blivit skuren i halsen eller liksom så här.
Vi får se hur han beter sig 23 april.
För han har ju också blivit lite så här, i början av rättegången, då var han liksom, då var han väldigt så här framåt och ville prata om sig själv. Han ville inte prata om själva dådet liksom, med mordet. Men han ville prata om sig själv och sina uppfinningar och lärliga.
Ja, narcissistiskt.
Ja, men precis. Liksom. Men sen så har han
vänt
och blivit liksom, har gått, alltså svarat kortare och kortare och blivit liksom...
Plus att han är så här irriterad och hånar åklagare. Dom 25 april.
Ja. Partners in true crime.
Vi måste prata om O.J. Simpson.
Mm, det måste vi.
Han är ju lite i hetluften nu igen.
Ja.
Jag tänker att jag berättar lite, för alla vet ju faktiskt inte vem han är och varför han är känd och så vidare. Så lite snabbt bara. O.J. Simpson var från början NFL-stjärna, spelade fotboll och blev väldigt stor i sportvärlden. En hjälte kan man säga. Hans exfru Nicole Brown och en bekant till henne, Ron Goldman, hittades brutalt mördade utanför Nicoles hus i Brentwood, LA i juni 1994. O.J. blev huvudmisstänkt. Han förnekade all inblandning i morden. När han beordrades att lämna över sig själv till polisen så vägrade han. Istället så läste hans advokat och vän, Robert Kardashian, upp ett meddelande från honom som tolkades som ett självmordsbrev. Och efter att ha gömt sig hemma hos The Kardashians så hoppade han in i en vit Ford Bronco.
Just det,
Bronco. Och det blev en helt förvirrad, galen biljakt med runt 20 polisbilar. När polisen till slut grep honom hittar de ett pass, $8,000, kläder, ett laddat vapen, foton på familjen och ett lösskägg i bronkon. Rimliga prylar att ta med sig.
Ja, absolut.
Bland bevisen fanns bland annat DNA-spår och Simpsons blod som hade hittats på flera ställen på mordplatsen. Så, när rättegången inleddes var åklagarna självsäkra. Polisen hade ju säkrat väldigt goda bevis. Det fanns DNA, blodspår från offren i en bil och så de världsberömda handskarna som senare skulle prövas i domstolssalen. Det enda som saknades var mordvapnet. Men upplösningen av det här fallet, som måste vara ett av de mest världsberömda i hela världen. För att det var liksom...
Men känd, alltså det har ju allt. Det är en kändis och det är liksom...
Och rättegången gick på tv och helt sjukt.
Ja, men om hela liksom upploppet och ja, men det blev ju liksom en, som en tidig Black Lives Matter-rörelse på något sätt.
Ja, verkligen. Och efter 9 månader lång process så kom juryns besked. Not guilty.
Mm. Och trots det... 1000 tekniska bevis. Eller liksom, det fanns så mycket teknisk bevisning.
Han hade väldigt, väldigt bra försvarsadvokater, mm. kan man väl tillägga, utan att överdriva.
Mm.
Och efter frikännandet så har ju morden på Brown och Simpson och Goldman betraktats som olösta av ingen, höll jag på att säga. Trots det här så har O.J. Simpson faktiskt tillbringat de senaste 9 åren bakom lås och bom för andra brott. 2008 så dömdes han till 33 års fängelse för kidnappning, misshandel och grovt rån. Han hade då tillsammans med flera beväpnade personer tagit sig in på ett hotell i Las Vegas och tvingat till sig minnesföremål från sin egen idrottskarriär.
Just det, det är också så himla...
Så B. Det är alltså väldigt, väldigt snabbt, för att det går typ inte att...
Nej, men det är så
det går
jävla
inte att ta
många
med
twists and turns liksom. Så 2016-2017, någon gång där, så kom det en dramadokumentär om hela det här, hela den här rättsprocessen helt enkelt. Ja. Och den har vi kollat på nu. Jag har inte sett den innan. Du har kollat om den.
Och den heter alltså American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson.
Precis.
Och den finns bland annat på Netflix,
yes.
om ni vill kolla på den innan ni lyssnar vidare.
Ja, men precis.
Så kan vi säga.
Ja.
Så, vill ni se den först kan ni pausa här och så hörs vi om ett tag.
Ja.
Och vi vill väl mest bara kommentera lite.
Ja.
Jag tycker absolut att den är sevärd.
Ja.
Och jag tror faktiskt att den målar en ganska bra bild av vad som egentligen hände.
Mm. Ja, men för den tar ju inte någon sida liksom, utan egentligen.
Och det känns inte som att den tar massa sidospår som är liksom påhittade. Okej, det är liksom dialog och vissa så här små grejer är klart att de har kanske lagt till och så.
Dramatiserat liksom.
Men på det stora hela så tror jag att det var så här det gick till.
Mm. Ja, men det, jag tror det absolut. Men det är ju just det här att man, jag vill ju bara veta, alltså, kan jag
kan
få,
vi bara
veta
få veta
exakt? Kan du bara erkänna? Hur svårt kan det vara? Alltså, ja, men liksom, alltså, för det, allt finns ju. Motiv finns och teknisk bevisning finns.
Mm.
Och, ja, men det, han har en, eller de har haft en liksom, historia av domestic violence. Hon har blivit misshandlad av honom flera gånger. Mm. Ringt polisen och sagt att han kommer döda mig. Och det, liksom...
det finns liksom dokumenterat med foton att hon har blivit misshandlad, om det nu är någon som betvivlar
ja, men
det. Liksom. Men sen tycker jag också att alltså, det intressanta med den här dokumentären tycker jag är liksom att man får följa advokaterna, åklagarna.
Mm.
Man får en annan inblick i liksom hur fucked up det är.
Mm.
För att åklagarna till varje pris, när de inte kommer på hur de liksom ska komma ur det här eftersom det finns så mycket teknisk bevisning, då går de bara stenhårt på en linje att de ska liksom nästan trakassera allt som de säger, ska de ifrågasätta.
Ja, men precis.
Så att juryn blir såhär, jaha, är inte det här liksom på riktigt?
Ja, men styr bort
fokuset
från saker och liksom...
Ja, och det tycker jag de har fått till så jäkla bra.
Ja, verkligen. Men det är ju, alltså det är, så, det är ett så jävla, jävla komplext fall. För att det är ju så här, ja men, hela den här rasistiska porträtteringen av honom i media. Alltså det var ju så här...
Just det, det spelar de ju också på. Även fast, alltså O.J. är ju en så... Alltså han har ju aldrig betraktat sig som mörkhyad.
Nej, det, ja, men det framkommer
också. Och det framkommer ju också. Alltså han... Han var ju nästan emot så här Black Lives
Matter-grejen.
För att han kunde i alla fall inte identifiera sig med,
nej, precis,
med det. Eftersom han var vit.
Ja, men precis.
Och han levde ju verkligen så här...
Ja, men the American dream.
The American dream life. Och sen kommer de och bara... Vi ska gå på linjen att de bara vill döma dig för att du är svart.
Precis. Och det är, alltså man förstår ju det, för att det är ju, alltså sen så kommer ju de här ja men det kom ut tapes på liksom när den här högt
Rodney
uppsatta
King,
ja men precis, den här en snubbe från liksom LAPD.
Ja, så det hände ju väldigt mycket såna grejer i samhället där i LA just då, liksom att poliser sköt först och frågade sen. Så att det var ju...
Ja, men man förstår ju det här liksom upploppet som blev med liksom att ja, men det här är ännu ett fall av att vita människor försöker peka ut och alienera en svart människa som syndabock liksom, till varje pris.
Men också så här konstigt då att okej, om de var på den linjen först, nu pratar jag om den stora massan, men att de sen liksom kanske insåg att nej, han har ju faktiskt gjort det här för att det här och det här
finns. Ja, men precis, att den tekniska bevisningen inte ens kunde liksom övertyga.
Ja, för till och med då bara, nej men det är planterat.
Ja, men precis.
Det är en konspiration. Och jag tror, alltså det finns inte ens 1% i mig som tror på den
nej.
Teorin.
Nej. Nej, men det är ju också ett bra, eller liksom i ett av avsnitten så, nu är det ju jag och namn, vad heter hon som är liksom...
Marcia
Clark. Ja, precis. Clark. Jag menar hon liksom, hon är typ på krogen och så ska hon så här, hon bara lägger upp rakt hur så här, hur det skulle gå till om de hade planterat, alltså att det är så här, det är ett helt omöjligt scenario. Det är liksom... Ja.
Alltså det är för många olika, och så skulle de ha gått så här från brottsplatsen, droppat blod.
Ja, men precis, så här, olika provrör. Alltså, det är så
nej, alltså det fanns inte tid till det riktigt.
Verkligen. Men sen är det ju, alltså hela det här fallet är ju som en...
En
alltså,
röra.
Ja, men det är ju, alltså, men det är ju som att det är en historia, eller liksom en tv-serie.
Ja.
För att det är liksom, ja men det här med Rob Kardashian är ju också liksom...
Ja. Rob Kardashian är också en grej.
Att han liksom kom ut efter, jag vet inte, det var väl ett tag efter liksom rättegången var slut. Och bara, jag är inte säker på att han är oskyldig, typ.
Mm.
Och så bröt de all kontakt. Och sen dog han.
Ja. Typ. Men märkligt, de hade varit vänner i 20 år.
Mm.
Ja, undrar när han liksom, när han fattade att, nej men det är nog så att han har gjort det här. Det måste ju ha varit en punkt liksom.
Ja.
Det måste ju ha varit efter att han gick med på att vara med i teamet.
Ja, ja visst. För först var ju bara så här,
vad ska jag göra honom, då?
Det är min kompis, han skulle aldrig göra något sånt. Jag menar, och då är han gift med, visst är det Kris Jenner?
Kris Jenner.
Och hon är ju så här,
det var bra för hon, Selma Blair spelade henne.
Alltså verkligen.
Det var ju på pricken likt hennes rörelser och hon pratade och allting.
Otroligt.
Jag blev helt men, så här, wow.
Ja, men det är verkligen amazing.
Mm.
Men hon var ju också så här från första stund bara, jag vet att det är han som har gjort det liksom. Så det var ju också en bristning eller liksom en,
och hon har ju varit med i jättemånga talkshows och snackat om det också.
Ja. För hon har ju också känt honom i liksom flera eller ja, båda de här Nicole och OG då.
Ja, de umgicks ju liksom och gick ut och åt middag och
det är ju roligt också att Kardashian familjen är inplantade där.
De var ju typ inte kända då.
Nej, nej.
Och sen så
Rob Kardashian blev liksom blev känd genom känd det här.
Ja.
Och sen så fick de någon slags plattform och så ledde det ena till det andra.
Sen blev det talkshow.
Ja.
Ja, apropå det så finns det en ny podcast som jag kan rekommendera.
Mm-hmm.
Marcia Clark Investigates the First 48. Så det är ju liksom, det är ju Marcia.
Och jag, alltså jag älskar också och, Sarah Paulson, kär i henne.
Så grym skådis.
Så bra.
Nej men om de, och jag tror jag har kommit 5 avsnitt på podden.
Mm.
Det är riktigt bra.
Och vad heter den?
Marcia Clark Investigates the First 48.
Nice.
Så lyssna på den. Finns det någon i den här världen som tror att det inte var OJ som gjorde det?
Hör av dig.
Hör av dig i sådana fall.
Antingen på vår Instagram partnersin_truecrime eller på vår mailadress partnersintruecrime@gmail.com.
Jaje. Men, och det senaste angående OJ Simpson då, det är ju att det har sänts något som heter OJ Simpson The Lost Confessions frågetecken på Fox, och det här går att hitta på YouTube, så sök efter det eller inte, för för min del var det inte så jättebra för min hälsa att kolla på det.
Det är fruktansvärt obehagligt.
Ja, det är alltså så kallade borttappade intervjuer då.
Det är också så himla, det är också ännu en faktor i det här jävla konstiga fallet liksom.
Och det jävla konstiga samhället.
Ja, men
USA. Alltså, var de här banden verkligen borttappade eller tog de fram dem nu när han kom ut ur fängelset?
De kom ju väldigt lägligt.
Väldigt lägligt. Behövde han pengar eller ja, någonting. I alla fall så är det inspelningar från 2006, för det var då det var meningen att han skulle släppa en bok som blev stoppad, och jag orkar inte ens förklara varför, för att det tar 30 minuter tror jag. De här borttappade intervjuerna.
Men måste säga vad boken heter.
If I Did It. Jag läste den.
Har du det?
Den är vidrig. Såklart.
Det är alltså en, han berättar om han hypotetiskt sett skulle ha gjort det här lilla brottet.
Eller det liksom. Är en redogörelse för hur morden hade kunnat gå till. Rent hypotetiskt.
Om han hade gjort
det. Om han hade gjort det. If I did it. Ja, nu mår jag illa igen.
Ja, men verkligen.
Så i de här intervjuerna i alla fall så sitter han alltså då och berättar om hur det hade gått till om han hypotetiskt hade utfört morden som han är oskyldig till. Och det är så här, vad håller du på med? Och han sitter liksom och ler, skrattar, och när han ska berätta så säger han så här att det är så jobbigt för mig att prata om det här även fast det är en hypotetisk händelse. Folk kommer döma mig, typ. Man bara, men...
Du är redan dömd. Av folket.
Av oss.
Är du dömd.
Ja, men då är det så här, det är så synd om mig. Men prata inte om det, skriv inte den här boken. Håll käften bara.
Om det är så jävla jobbigt.
Och hela, det här, hela den här grejen är ju så fruktansvärt respektlöst att jag mår liksom fysiskt illa. Han sitter och pratar om någon Charlie, påhittad person.
Just det, som hjälpte inte ens, honom.
Ja, som inte finns och har fått tag på i verkligheten eftersom han inte finns, eftersom han förmodligen pratar om sig själv. Och att det var han som hade med sig en kniv och de åkte och de, ja, alltså det är så rörigt. Och när rapporten frågar till exempel om grinden in till Nicole var öppen när de kom dit, då svarar han att han inte kommer ihåg.
Och det där här, börjar man ju undra. Ditt hypotetiska jag
kommer inte ihåg. Har du ett hypotetiskt minne?
Eller pratar du om det verkliga händelsen? Nej, du har ett hypotetiskt icke-minne. Ja. För han kommer ju inte ihåg.
Nej, men vad är det han ska komma ihåg? Nej. Det är ju hypotetiskt.
Ja, nej men precis.
Och så, alltså, det känns ju som att han gör bort sig lite, för han pratar ju... Han försöker ju prata om sig själv, eller liksom han pratar om det här i tredje person. Men han glider ju hela tiden in på första person. Och sen kommer han på det, och då börjar han att säga att jag rent hypotetiskt alltså. Och så fortsätter det bara så, och ja.
Ja, det är verkligen...
Man mår illa.
Helt sjukt att det är på riktigt.
Jag har inte sett något liknande i hela mitt liv. Så egentligen, kolla inte på det, men kolla på det. Kolla på det.
Kolla på det.
Gör det.
Partners in true crime. Tack för att ni har lyssnat.
Tack för idag.
Tack för idag. Ni kan följa oss
på Instagram.
På Instagram.
Partners in _ true crime.
Ja.
Ni kan även mejla
på
partnersintruecrime@gmail.com.
Ja, woho! Det kan man göra.
Jag klarar det.
Bra. Nästa avsnitt.
Ja.
Så kommer vårt tema vara märkliga fall.
Märkliga, mystiska fall.
Ja.
Mycket luddigt.
Ja, det är luddigt, men det är underbart tycker
och
jag.
Och spännande.
Ja, jag är väldigt spänd faktiskt.
Hoppas att ni lyssnar då.
Ja.
Då kommer vi prata om barnläkaren och uppdatera kring det fallet.
Ja, och prata om Kim Wall, för då har ju sista rättegångsdagen varit.
Och tills dess, say her name, Kim Wall.
Kim Wall.
Yes. Puss puss.
Puss puss. Oh, make me over.